A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Hej, Fritte här. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Telia. Och det känns extra bra, för är det något jag ogillar så är det omoderna bredbandslösningar och wifi som krånglar. Det är inte Telia helt enkelt. Men toksnabbt 5G-bredband, det är Telia. Och suveräna erbjudanden, det är också Telia. Att allt kring köp och installation är smidigt för dig som användare? Ja, Telia. Att vinna på spåret 2 år i rad? Ja, det är också Telia. Jag tror att poletten trillat ner nu. Bor du inom tättbebyggt område så kan du just nu få ett riktigt bra 5G-bredband genom Telia. Och som pricken över iet är det både stabilt och superenkelt. Vill du veta mer om det här så går du in på telia.se. Tack Telia! Zombier. En skräckfilmsgenre som visar sig vara lika livskraftig som de själlösa varelser som befolkar den. Varför fascineras vi så av zombiefilmer och vad kan de vara uttryck för? För bara någon månad sedan så släpptes en antologi om just det här med namnet Zombier, 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 där zombien undersöks från alla möjliga håll. Och jag fick chansen att prata med redaktörerna bakom boken. Så fram med popcornskålen så kör vi. Jag heter förresten Fritte Fritzson och det här är Allt du vill att veta.
Berättelser om odöda människor har funnits sedan medeltiden. Inom den karibiska voodoo-religionen handlar det om en människa vars sinnen styrs av en annan. Zombien som populärkulturell gestalt tar form i böcker som I Am Legend och filmer som Night of the Living Dead under 50- och 60-talen. Sedan dess är zombien en själlös vandrande varelse på jakt efter människokött. Den som ska berätta för oss om zombier är Herman Geijer. Han är författare, föreläsare och överlevnadsexpert, ofta med zombievinkel. Dessutom hör ni intervjuer med Eva Kingsepp och Linda Flores Olsson. Varsågoda, Allt vill att veta om zombier med Herman Geijer.
Hej Herman Geijer och välkommen till Allt vill att veta.
Tack så mycket.
Vi ska prata om zombier idag. Hur började ditt zombieintresse egentligen?
Det började med att jag satt hemma och kollade på zombiefilm med en kompis som jag bodde med, och vi började prata om så här, vad skulle vi göra om det här verkligen hände. Vi hade kollat på Dawn of the Dead från 78. Och vi började prata med andra om vad skulle ni göra om zombien hände, och upptäckte att det blev väldigt intressanta samtal. Så det blev att jag startade en studiecirkel på ABF om att överleva zombiekatastrofen, och ja, på den vägen var det. Innan hade jag liksom kollat på zombiefilm eftersom jag är hårdrockare, och då gör man det när man växer upp så där. Sitter i någons källare med någon gammal VHS-kopia på dålig italiensk splatter.
Just det, okej. Men alltså, hårdrock och splatterfilm hör ihop på något sätt.
Ja, men det gör det. Jag undrar om det är någon fascination för döden eller vad det är. Ja.
Men det ska bearbetas på något sätt. Du har ju varit redaktör för en antologi som heter Zombier, Zombier, Zombier. Och där diskuteras bland annat de historiska förlagorna till dagens zombier redan från fornnordisk tid. Kan du berätta någonting om det?
Ja, tanken på en levande död har ju funnits i de flesta kulturer. Alltså någon som har dött och som har och går igen helt enkelt och har fysisk kropp då, som man kan skilja från spöken. Så den tanken finns i de flesta kulturerna. I fornordisk mytologi finns det en varelse som heter Draug till exempel, som är en död krigare oftast som vaknar upp igen. Ofta är den knuten till en plats eller en oförrätt så där, som ska hämnas någonting som har begåtts mot den. Men det kan också vara så att den rör sig mer.
Mm. Och så småningom så dyker den haitiska zombien upp också, som ju är en av inspirationskällorna till dagens filmer och serier. Men vad karaktäriserar egentligen den?
Alltså, till skillnad från den här odöda som vi ser i The Walking Dead eller så här, så är den styrd av någon. Den kommer från början från en kultur eller religion som kallas för voodoo, som är en synkretistisk religion, alltså en blandning mellan afrikanska religioner och katolicismen. Och de kom till på Haiti då. Och i den här religionen så finns det en föreställning om att en bokor, en magiker, kan lägga en besvärjelse på någon så den dör. Och sen så vaknar den upp då i kistan och blir uppgrävd. Och sen används det som slav på sockerplantagerna. Så den här zombien var styrd av någon annan. Det var en producent. Den skapade värde liksom åt någon slavägare eller någon annan herre på ön. Sådär.
Mm. Men liksom, kan man se några kopplingar mellan att det faktiskt fanns då slavar som gjorde den här typen av arbete, att det var en metafor på något sätt? Eller?
Ja, absolut. Och det används ju också rent politiskt, att man kunde hota med att göra folk till zombier. Att det användes som en påtryckningsmetod, att så här, ja, men jag känner den här bokoren som kan lägga den här besvärelsen på dig. Och det var ju ett öde värre än döden på något sätt. För att det var så här, man tar ut själen ur kroppen och kvar är bara det köttiga, det liksom det fula, det smutsiga. Mm. Själen är borta och bara det här köttiga, det som kommer leva på för alltid.
Mm. Den tidens motsvarighet till, jag känner Alex Schulman, han kan skriva en krönika. Men när skulle du egentligen säga att zombien föds i sin moderna gestalt i modern tid?
Ja, men det finns egentligen ett riktigt årtal för det, och det är 1968. Sen går det ju att argumentera för att svartsmurfarna till exempel i smurfuniversat också är någon typ av protozombier, och det finns en del, den här I Am Legend eller Legend som boken heter, är också en sån inspirationskälla. Trifiderna anfaller tror jag heter på svenska, och också tidiga liksom inspirationskällor. Men 1968 så kommer då filmen Night of the Living Dead, som är den första zombiefilmen där zombien är på något sätt autonom och i sig inte styrd av någon annan, utan har bara sina egna begär och drifter.
Just det, och den första av en serie filmer av George A. Romero, en legendarisk zombiefilmsregissör. Men det här är en lågbudgetfilm, den här Night of the Living Dead, eller hur?
Ja, det var liksom ett gäng kompisar i ganska stor utsträckning som gjorde den tillsammans. Och Romero hade ju ett produktionsbolag som framförallt gjorde lite så här halvdåliga reklamfilmer innan, men fick för sig att de skulle göra det här. Så de samlade ihop lokalsamhället och liksom fick hjälp av poliser som var statister och lokala nyhetsankare som spelade nyhetsankare då och gjorde det här. För Pittsburgh är inte en stad som är direkt känd för film. Sådär. Men det är också rätt intressant att den kom till i en tid av social oro, sociala uppror som var i hela USA under slutet på 60-talet, kanske framförallt 1968. Där man just kopplade zombien till den här massan eller mobben. En text om som heter Zombietariatet i boken, som tar upp just den här zombiens koppling till massa och rädslan för det ohanterbara, liksom de demonstranterna eller de liksom som är ute på gatorna och som inte riktigt vill någonting utan bara kräver.
Men tror du det här var någonting som Romero liksom reflekterade över, eller är det mer någonting som akademiker i efterhand har liksom så här konstruerat sig fram till?
Han har ju fått frågan lite grann om så här, ja, men hur politisk var du egentligen då? Och sa alltså, ja, men det var slutet på 60-talet, allting var politiskt. Alltså de där diskussionerna måste ha funnits. Martin Luther King dödades liksom under tiden som filmen spelades in. Eller så där. Så att det är något som måste ha funnits med i diskussionerna, tänker jag.
Hur skulle du egentligen definiera en zombie? Finns det några minsta gemensamma nämnare?
Ja, det här med odöd, att den alltså dött och börjar leva igen, är ett av de grundläggande kriterierna. Sen att den är aggressiv, den är kannibalistisk, man brukar säga att den har en avvikande kostpreferens som ligger mycket i tiden nu också. den är smittad av någonting och i sig smittsam, är det vanliga liksom, att man blir, man biten av en zombie så blir man själv en zombie. Så det är väl några av de så här grundläggande kriterierna, men zombiegenren har utvecklats så mycket så att jag tycker inte att alla de här behöver stämma in för att kalla det för en zombie. Jag tänker 28 dagar senare, 28 veckor senare, där dör de inte, utan de är mer smittade av någon sorts rabiesvirus. Men det är ändå en väldigt, liksom, jag skulle klassa det som en zombiefilm fast de inte har dött och börjat leva igen. Det finns också en del senare filmer där zombierna har blivit smarta och liksom kan ha känslor och sånt där, som också är i zombiegenren, men kanske ändå, ja, men liksom skiljer sig från de här grundläggande liksom korkade zombierna som är långsamma.
Just det. Men det är intressant, för i George A. Romeros filmskapande så kan man ju se den här utvecklingen också. 78 kommer Dawn of the Dead, 85 kommer Day of the Dead och 2005 kommer Land of the Dead. Och där kan man också se en progression i hur han tacklar det här, liksom vad en zombie är och vad en zombie kan.
Ja, precis. Det är jätteintressant att i den första filmen, då Night of the Living Dead, så ja, men de kan använda lite verktyg. De slår med någon klubba på huset när de försöker ta sig in. Och i Dawn of the Dead så vill de ta sig tillbaka där man har så drift och liksom gå tillbaka till de här stora varuhusen eller shoppinggallerierna. I Day of the Dead så är det Bub då, som är den första namngivna zombien som börjar försöka förstå hur en pistol fungerar och liksom kan komma ihåg att han har varit militär förut, kan göra liksom honör och sådär. Och i Land of the Dead så blommar det ut ganska mycket med att, alltså, zombierna får medvetande mer och någonstans börjar göra en allians med de levande då mot de rika som har förskansat sig ett högt torn i staden. Så att det blir liksom som en klassallians där mellan ett trasproletariat som är zombierna och någon sorts arbetarklass som är de här utsatta människorna som arbetar för de rika. Så att det går att se dem på ett intressant sätt. Så jag tycker klassperspektivet är jätteintressant att titta på zombiegenren i.
Mm. Men det är uppenbarligen så finns det en del liksom, analyser man kan göra utifrån så liksom till synes enkla splatter-inspirerade filmer som zombiegenren ju ofta är. När jag tänker zombie så tänker jag någon som rör sig långsamt. Men sen finns det som kallas för snabba zombier också.
Mm.
När börjar zombierna bli snabba och vad tycker du om det?
Alltså i Night of the Living Dead så stapplar de halvspringer lite grann i alla fall. Men jag skulle säga att den första filmen med riktigt snabba zombier är Return of the Living Dead som kom 1985. Och som är någon sorts spin-off egentligen. Det är en av de som var med och gjorde Night of the Living Dead, lyckades få patent på namnet The Living Dead, så då heter Return of the Living Dead. Och där är zombierna smarta, de kan härma människor och de är superstarka och supersnabba. Och det var också i den filmen som första gången att zombier äter hjärnor, kommer också från den filmen från 1985, så det finns inte med liksom i grunden, utan det är ett 80-tals påhitt kan man säga. Men sen skulle jag säga att det exploderade i början av 2000-talet med 28 dagar senare och kanske särskilt remaken på Dawn of the Dead som också kom där mitten på 00-talet.
Mm.
För där blev zombierna snabba och sen dess finns det både och kan man säga.
Just det. Men finns det puritaner som hävdar att zombier ska vara långsamma?
Absolut. Det här är en ganska nördig genre överhuvudtaget och där finns det ju väldigt starka åsikter. Jag brukar tänka eftersom min nisch någonstans är att så här förbereda sig på zombieapokalypsen, så tänker jag att det vore pinsamt att förbereda sig för långsamma om det skulle vara snabba eller tvärtom. Så jag måste tänka både och. Jag uppskattar båda genrerna egentligen, eller båda liksom varianterna, för att de tillför olika saker. De långsamma zombierna är mer, de är farliga som massa och de är liksom möljer fram och så där, medan en snabb zombie är farlig ensam för att den liksom springer rakt mot den och det blir en obehaglig situation.
Mm.
Det blir ofta mer action av det och de långsamma zombierna är mer någon sorts krypande skräck.
Mm. En av dina medredaktörer, Linda Flores Olsson, hon har funderat en del på om zombien är en han, hon eller ett det. Vi kan lyssna lite på hennes tankar här.
Jo, jag är ju lingvist så att jag nördar ju alltid in mig på hur man använder språket på olika sätt. Och när jag liksom började titta på zombiefilm och läsa som litteratur på engelska, så observerade jag ju då att det finns en väldigt intressant kontrast på engelska mellan å ena sidan he och she då, som man använder för människor, och sen it som man då kan använda för olika andra sorters varelser som man anser icke vara mänskliga eller helt enkelt döda ting. Och då såg jag att det ibland gjorde sig kontrast mellan det här på ett väldigt intressant sätt i förhållande till zombien. Och hur man då avpersoniserade eller avhumaniserade zombien genom att använda it. Så då började jag liksom undersöka det mer och mer och fundera kring det och titta och leta efter sådana intressanta exempel i skriven text och på film också då.
Jag frågade också vad hon trodde själva syftet med att använda ordet det var. Om det är för att göra det enklare att göra sig av med något som man definierar som icke-mänskligt.
Ja, precis. Det är ju det här moraliska dilemmat som vi kan sätta på då när vi befinner oss i en sådan värde där vi har zombier och det handlar om att döda eller dödas. Så, och inte alls för sällan så är det ju så att det är människor som vi har känt, alltså familjemedlemmar eller vänner och grannar som blir zombier. Och då kan det ju vara ganska tufft att liksom sätta en kula i huvudet på sin mamma eller vad det nu är.
Och slutligen undrar jag också om det finns några kopplingar till det språk som man använder om zombier i relation till hur vi har använt språk historiskt sett.
Ja, jag skriver ju en del i kapitlet om just det här med nazisternas språk. Hur de använde språket för att avhumanisera judarna till exempel. Ja. Och där handlar det ju väldigt mycket om att man använder olika epitet eller olika namn. Man kallar dem för de smutsiga eller de sjuka eller de stornäsade eller de plattfota eller någonting sånt. Och det gör ju också att man både avpersonifiera dem, de blir inte personer längre, de blir inte individer utan de blir liksom en stor anonym massa. Ja. Och det ser man ju väldigt mycket, det gör man ju med zombier också, de är ju i regel alltid stora anonyma massor. Ja. Och man skriver då om de smittade eller de levande döda eller sådär. Så det finns ju absolut väl, och det är det som gör att den här forskningen blir intressant. Det är ju egentligen inte så intressant huruvida vi är politiskt korrekta eller inte mot zombier kanske. I alla fall inte så länge zombier inte finns i verkligheten utan bara i fiktion. Men däremot att man kan titta på vilken otrolig makt språket har och sådana små ord som pronomen kan få sån stor betydelse. Och det är ju viktigt när man då tänker på hur man använder språket. När man talar om till exempel massinvandring eller om man talar om virussmittade eller vad det nu är. Så det är intressant.
Vi nämnde ju Living Dead-serien av Romero. Vilka andra verk i zombiegenren är det liksom, går inte att runda? Vilka är klassikerna skulle du säga?
Där skulle jag säga Lucio Fulcis film Zombie 2. Den har ganska många olika titlar. Zombie Flesh Eaters också. De kallar den för Zombie 2 för att den släpptes efter Dawn of the Dead och liksom skulle anspela på att det var en fristående uppföljare så där till den. Som många av de italienska skräck eller ja, sydeuropeiska skräck spin-offsen var, eller spin-off är fel ord, det heter väl egentligen någon sorts remake eller någon sorts version av andra filmer. Och där finns det ju väldigt lite av det här med ja, men klassaspekt eller någon typ av politiskt budskap eller någon typ av tanke. Där är mycket mer spetsade ögon, avslitna huvuden, inälvor som rivs ut på de mest bestialiska sätt. Det är det där liksom chock och splatter som är i fokus. Och det finns liksom ingen logik heller i så här, hur har det här uppstått eller varför blir det zombier? Det är liksom inte så intressant. Och jag tänker ändå att det finns någonting fascinerande i det också, för att katastrofer, kriser, det här liksom som vi inte kan tänka oss ändå ska hända, det är ju precis så. Vi fattar inte vad som händer när det pågår. Det är bara något som vi måste liksom ta till oss och liksom försöka reda ut trådarna i och kanske strunta i vissa trådar för att få någon sorts grepp om det. Så det går ju ändå att tolka de här väldigt splättriga filmerna också ur ett perspektiv av verkligheten. Mm.
Var det inte så att Peter Jackson gjorde någon zombie-inspirerad film också?
Jo, Braindead heter den. Eller Dead Alive. Och där var det ju någon sorts spindelapa som orsakade något zombie-aktigt sådär. Så det var ju han, efter Bad Taste så gjorde han den. Och det var ju väldigt mycket blod, spyor och liksom äckel och komedi av det. Men det var en av de få zombie-filmer som kom ut under 90-talet. För under 90-talet så var zombiegenren nästan helt utraderad. 80-talet hände det väldigt mycket, kom väldigt mycket zombiefilm och Michael Jacksons videothriller och liksom, det, ja men det hände mycket. Men sen i 90-talet så försvann zombiegenren. Det finns några undantag. Cemetery Man är ett annat sånt exempel. Och det tv-spelet Resident Evil. Men sen vaknade genren igång igen i början av 2000-talet. Så att, och jag tänker att det hänger ihop med rädslor som finns i samhället generellt. Så där att under 90-talet så hade muren fallit. Man pratade om att historien har tagit slut, att konflikternas era är förbi och sådär. Men sen börjar vi se i början på 2000-talet att det kanske inte alls är så. Vi fick flera pandemier under sent 90-tal och tidigt 00-tal då. Också som gjorde att zombiegenren började vakna till liv igen lite grann. Så där. Och en del starka verk i början på 2000-talet ledde till liksom en explosion av zombiekultur.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Vi har varit inne på det lite grann, men vilka är de olika vetenskapliga, inom citattecken, förklaringen till att zombie uppväckts från de döda?
Det finns ju, ja, men någon sorts virustanke finns ju, och då är det väl rabies, någon sorts liksom bubblare som används ibland, eller något muterat rabiesvirus, eller militären har forskat fram något ilskevirus på något sätt så där. Det förekommer. Radioaktivitet och rymden är ganska vanligt också. I Night of the Living Dead till exempel så är det ju en rymdsond som kom tillbaka till Venus. Så därför blev jag lite extra orolig när man pratade om att man hade eventuellt upptäckt liv där uppe i molntäcket på ovanför Venus för några veckor sedan. Det finns också en svamp som heter Cordyceps uniliteralis, tror jag, som finns i Flickan med gåvorna, The Girl with All the Gifts, men även i det här tv-spelet Last of Us, som finns på riktigt, en svamp som infekterar myror och får dem att klättra upp högst upp på ett grässtrå och bita sig fast där, och sen dör de, och då växer en riktig svamp liksom upp ur huvudet och sen släpper ut sina sporer för att smitta andra myror. Så den förändrar beteendet och får dem att agera på ett visst sätt för sin egen spridning då. Så att, och det finns ganska många sådana parasiter och liksom bakterier i naturen som förändrar beteenden hos sin värld. Jag tänker att det mest troliga zombiescenariot skulle ju egentligen vara att vi lever i någon sorts simulation som någon tonåring sitter och spelar här 40 år i framtiden, när datorkraften har blivit så utvecklad så att även alla sidofigurer har liksom riktiga liv som det går att gå in i. Det skulle kunna vara ett zombiescenario som är troligt, men annars så finns det inte så många zombiesmittor som verkligen är sannolika.
Nej.
Utifrån vad vi har gjort. Ja, precis. Men man ska aldrig säga aldrig. Det här med Venus är obehagligt.
Ja, just det. Hur skildras människorna som är överlevare i en zombieapokalyps? Ofta är det ju ganska få kvar och de liksom rör sig i en så här riktigt dystopisk efterkatastrofen verklighet på jakt efter bensin och livsmedel. Hur samarbetar de för att lösa problemen?
Jag tänker att det ofta är ju, spinner vidare på den här myten om att katastrofer tar fram det värsta i oss och att vi har liksom en tunn fnissa av civilisation, och sen bakom det så, så finns det liksom någon sorts bestialiska människor som bara vill slita varandra i stycken. Den bilden är ju, den, är ju ganska vanlig skulle jag säga, att det finns väldigt liten respekt för människoliv och att folk har ihjäl varandra för minsta sak. Men det finns många filmer och serier också som är lite mer progressiva eller som diskuterar det här mer och att de ifrågasätter sina egna val i större utsträckning. Jag tycker The Walking Dead har varit ganska bra på det, att, liksom, att så här, sätta upp moraliska regler, bryta mot dem och sen någonstans försöka hitta varför man bröt mot det här. Och liksom, men ändå att så här, försöka bygga ett samhälle, för jag tänker att det är det som skulle hända efter någon typ av sån stor apokalyps, att vi vill liksom organisera oss, vi vill hitta ett sätt att gå tillbaka till någon typ av trygg, stabil tillvaro. Det är en väldigt jobbig situation att vara i den här ovissheten, och det tycker jag att vi lever i väldigt mycket idag, liksom med klimatförändringar och i en pandemitid, att vi vet inte riktigt vad vi har att vänta oss framöver. Och den här ovissheten är jobbig för människor. Vi vill inte ha den, vi vill veta, vi vill sätta upp regler eller ha liksom, strukturera upp tillvaron för att den ska fungera. Och då, jag tänker att man skulle göra det också, organisera upp de basala behoven, hur man liksom kan få mat, kan få vatten, alla de här bitarna.
Mm, precis, men en lärdom är kanske också att det inte handlar om att och kämpa mot varandra, utan det är liksom genom samarbete som man löser problemen bäst egentligen.
Absolut, det är det som har varit människans framgång, att vi är bra på att organisera och samarbeta.
Men om man tar Walking Dead som exempel, så lyfter det fram mänsklighetens sämsta och bästa sidor också, för då i den gruppen av överlevare som man får följa så är det ju då samarbete som är nyckeln, även om det är liksom en, kanske till viss del en patriarkal struktur och en hierarkisk struktur också. Men sen finns det andra samhällsbildningar som är helt groteska i hur de liksom behandlar varandra också.
Ja, jag tänker att de lägger in de här guvernören eller Negan och den där för att få de här onda andra som de här överlevarna ska spegla sig och verka vara goda. Men jag skulle säga att Rick och det gänget är ju, de beter sig fruktansvärt också. Men särskilt i serietidningen skulle jag säga att de fokuserar väldigt mycket på att så här, ja, men vetskapen är att det är viktigt att bygga någon sorts gemenskap. Man bygger community där man själv kan ha det bra, och att det där någonstans styrkan ligger.
Just det. Och det ska vi nämna också, att det serietidningen kom först och sen kom långköraren på den streamade tv-serien.
Ja, men precis. TV-serien, eller seriealbumet kom 2003 och den är också avslutad, så att det sista numret har kommit där. Medan jag tror att det är säsong 11 i The Walking Dead kommer bli den sista på tv-serien.
Ja, följer du den?
Ja.
Ja. Men det här har vi också varit inne på lite grann. Men finns det några fler teorier kring vad zombien och zombieapokalypsen står för? Vad den fyller för funktion i våra moderna liv?
Jag tänker att i tider av osäkerhet så vänder vi oss till mer apokalyptiska berättelser. Och det kan vi se historiskt också, att så här, fascinationen för apokalyptiska berättelser eller postapokalyptiska berättelser, men även religiösa och politiska rörelser, är mycket starkare i tider när vi är osäkra på vad som händer i framtiden. Och vi lever verkligen i en sån period just nu. Just den här ovissheten. Jag tänker att klimatfrågan är en sak, men det finns många andra liksom, frågor också som gör att vi är rädda för att vissa saker i den så här stabila tryggheten som vi känner att vi kanske har haft har slagit sönder. Mm. Och vi har inte den här positiva bilden av framtiden längre. Vi kanske har genomskådat lite av den här liksom, framstegstanken från upplysningen av att allting bara blir bättre och bättre och bättre. När vi ser att folk runt omkring oss mår sämre och att klyftorna i samhället ökar och sådär. Att det finns någon typ av förståelse för det och att vi genom det vill liksom titta på den här typen av apokalyptisk litteratur för att hantera det eller liksom leva oss in och känna, ja men jag skulle kunna göra sådär, jag skulle kunna klara mig kanske om jag gjorde sådär.
Mm, just det. Men redan 78 i Dawn of the Dead så går det vandra zombierna runt i liksom ett köpcentrum i USA. Och det har ju beskrivits som någon slags kritik mot konsumtionssamhället också.
Mm, absolut. Och även den Night of the Living Dead från 68 så är det en svart person i huvudrollen som sen blir skjuten av en någon sorts uppbåd av, som på den tiden kunde kopplas till Ku Klux Klan eller liksom den så här vita medborgargarden i södern. Sådär. Så den kopplingen finns ju också. På mitten på 80-talet när det var väldigt mycket prat om liksom krig i rymden och sådär och kapprustning mellan Sovjet och USA, Det var en ganska stark kritik av det militärindustriella komplexet egentligen, eller liksom hur militären fungerar i Dawn of the Dead. Så att jag tänker att, Romero framförallt har ju använt liksom zombie för att spegla olika typer av problem som finns i samhället. Mm. Och eftersom zombie som monster är ganska tom egentligen, så går den att använda för att analysera olika saker. Alltså det går att använda den för att prata om någonting annat i väldigt många olika forum, tycker jag.
Mm. En livskraftig undergenre till zombies är nazizombien, som den tredje redaktören till antologin Eva Kingsepp har skrivit om. Och jag frågade henne lite grann om nazizombiens ursprung.
Den allra första nazizombiefilmen kommer på 40-talet, alltså under kriget. Och där är det då en galen vetenskapsman i amerikanska södern som fabricerar zombisoldater till Hitlers då oövervinneliga armé, eller den ska bli oövervinnelig genom dessa zombisoldater. Och man kan väl kanske tycka då att den här forskaren inte har stenkoll på då så här raslära, för att det är väl kanske lite tveksamt huruvida då fyren skulle vilja ha icke-vita soldater, vilket då levereras enligt den här filmen. Det blir ju till en subgenre då, nazizombiefilmen. 70-tal skulle jag säga är den egentliga startpunkten, för att det är då också som alltså den så kallade nazisploitation-genre dyker upp. Med typ så här Ilsa Schiwolf och BSS och såna här naziporrfilmer och såna grejer, då kommer nazizombierna mycket i samband med det.
Jag var också intresserad av vad som karaktäriserar nazizombien och vad den eventuellt kan representera.
Det är ju viktigt att säga då att det är stor skillnad mellan nazizombien och den så att säga normala zombien på många sätt, inte minst då genom att nazizombien kommer inte i stora mängder, vilket de ju då gör i spelen då, men av uppenbara skäl. Men alltså på film, nej, de förekommer inte i liksom horder. De håller sig långt ifrån civilisationen, om man säger. Det förekommer att de är knutna till liksom hemsökta platser. Så att där finns ju den här kopplingen till liksom att döda soldater går igen på slagfältet. De är ju också väldigt disciplinerade och de är effektiva. Det är som den här populära bilden av liksom den nazityska armén, att de var extremt effektiva och liksom superfarliga fiender. Och så. Och det har ju nazizombien ärvt då. Och sen så spelar ju också den här föreställningen in då om att nazizombien skulle vara ett hemligt supervapen framtaget av nazisterna, just då för att vara liksom inte bara då extremt effektiva tyska soldater utan dessutom odödliga och med superstyrka. Så att det blir verkligen någon slags robotar skulle man kunna säga. Och där finns ju också då en parallell till Nazityskland och de förklaringsmodeller som populära förklaringsmodeller framförallt som har gått ut på att alla tyskar var hjärntvättade utav Hitler och nazisterna och det var därför de stödde. Och titta hur de står och heilar allihopa liksom. Det här är ju som robotar och också så här, ofta så framställningen av nazistiska eller tyska soldater på film är ju att man gärna så ska det liksom betonas hur robotaktiga de är när de marscherar på partidagarna i Nürnberg liksom. Så det finns ju liksom många sådana paralleller till eller alltså man kan se nazizombien på som en metafor för Nazityskland på många olika sätt och på många olika nivåer.
Herman, har du någon favorit nazizombiefilm?
Alltså jag tycker Dödsnö 2 är en fantastiskt bra. Den har film. Den har undertiteln Red versus Dead. Därför där väcker de sen upp kommunistiska soldater som ska slåss mot nazizombierna då i något stort fältslag i något villaområde i moderna Norge.
Det låter ju som en fantastisk scen.
Ja, det är en jättebra film. Men jag tycker både Dödsnö 1 och 2 är väldigt bra. I övrigt är inte nazizombiefilmer så himla sevärda faktiskt.
Men det började ju med en lite lågbudgetfilm då med Romeros Night of the Living Dead. Men Dödsnö var väl också en sån här crowdfundat projekt?
Det vet faktiskt inte jag. Ja. Men det är liksom, just den var. Men det är
en independent film i alla fall.
Absolut, och det är ju en ganska bra sak med zombiefilmer att det är rätt lätt att göra billiga zombiefilmer, så att det kommer väldigt mycket filmer, lågbudgetfilmer, och en del är ganska bra. Man behöver bara sminka upp några personer lite som zombier, sen har man monstret klart. Så där. Det finns några som är verkligen lågbudget, en som heter The Battery till exempel, som jag tyckte var väldigt bra, som handlar om två stycken överlevande och som bor i en bil och liksom bråkar med varandra och sådär. Det handlar framförallt om deras relation. Mm. Och Dödsnö, i alla fall ett, det var väl inte heller en liksom så hög budgetfilm.
Ja, just det.
Men det går att göra mycket med lite smink och sen en bra story kring att vara instängd eller sådär. Så de här troperna som finns. Och det märkte man också att ganska snabbt, redan i april i år, så kom det ut en film som heter Corona Zombies till exempel. Det är väldigt snabbt att slänga upp en film. Den bestod framförallt av klipp från andra filmer. Men det är ändå en tecken.
Men, precis, men just det där alltså kampen för överlevnad, att den, liksom, några få människor är kvar och försöker att kämpa både mot zombies och för att överleva själva. Finns det några andra så här troper eller teman som du liksom ser i zombiefilm efter zombiefilm?
Jag tänker att instängdheten är en sån sak. Att vara inspärrad, att inte kunna ta sig ut. Liksom begränsad på det sättet. Sen finns ju också tanken på vem är jag när det här händer? Vad är jag beredd att göra? De frågorna som är mer allmänmänskliga tänker jag också ofta uppkommer. Så här, vem är jag i den här situationen? Vilka blir vi i den här nya världen? Mm. Och det är frågor som slår an ganska mycket, tänker jag, överhuvudtaget. Och det är lätt att ställa sig de frågorna i relation till filmer, men också i relation till verkliga saker som händer. Vem var jag i den här coronakrisen? Mm. Betedde jag mig som jag skulle vilja ha gjort? Liksom? Är jag stolt över det här beteendet? Kommer jag kunna berätta om det för mina barn på ett bra sätt?
Så. Ja, men jag tänker på lavinscenen i Ruben Östlunds Turist, där pappan då bara flyr från sin familj. Att man har en idé om att man är en handlingskraftig person i en kris, men så visar sig att det är helt andra människor som är de handlingskraftiga.
Ja, och så är det ju i verkligheten också, att det är väldigt svårt att veta vilka som beter sig bra i kriser. Det går att träna på det på vissa sätt, som till exempel folk gör i räddningstjänst eller blåljusyrken, så där, att man tränar på situationer för att kunna bete sig bra. Men för oss andra som inte hamnar i sådana situationer så ofta, så vet vi inte i förväg.
Nej. Om du skulle göra en topp 3-lista över dina liksom favoritverk inom zombiegenren, vilka skulle det vara då?
Ja, men då tar jag då Night of the Living Dead som den första, för den tycker jag är så viktig, liksom en viktig film överhuvudtaget. Och sen tar jag två ganska moderna filmer, och då är det Train to Busan, som är en sydkoreansk zombiefilm, jag tror den kom 2016 eller 17, och The Girl with All the Gifts, som är brittisk och också väldigt bra, intressant och lite annan take på zombiegenren, sådär. Så att jag en gammal och två moderna för att ta.
Uh-huh. Men sydkoreansk zombiefilm, det låter ju helt fantastiskt.
Du, det finns jättemånga zombiefilmer från Sydkorea och serier. Det finns en Netflix-serie som heter The Kingdom till exempel, som är otroligt bra.
Det är svårt att säga in i framtiden, såklart, men vad tror du om zombiens framtid?
Jag tycker vi har sett väldigt mycket intressanta förändringar i zombiegenren de senaste kanske 10 åren. Zombien är inte längre bara den här hjärndöda som går omkring med armarna utsträckta och brains eller sådär, utan zombierna på vissa sätt kommer till liv, och det finns också en intressant del, tycker jag, är de rehabiliterade zombierna. Alltså när kanske mänskligheten har kommit på en medicin eller liksom kunnat bota de här zombierna, och då ställs helt andra frågor. Att så här, den här personen som för 2 år sedan var en vildsint best som slet sina grannar i stycken, ska komma tillbaka, så ska den få rätt till sin gamla lägenhet? Ska den kunna komma tillbaka till sitt jobb? Och vilka så här fördomar och liksom, problem möter de här? Det tycker jag är en jätteintressant utveckling av genren som finns. Och kanske säger någonting om samtiden också.
Men det väcker ju också frågor om riktiga, alltså moraliska problem. Som till exempel kring försoning. Jag tänker på Sydafrika, Rwanda, andra sådana exempel.
Ja, eller IS-återvändare. Liksom. Det finns många sådana exempel på det. Och så här, om de här zombierna visste ju inte vad de gjorde. De liksom lydde bara någon sorts instinkter. Men Men de kan bli farliga igen. Man vet inte hur länge mediciner verkar. Det finns massa sådana saker som blir väldigt intressanta. Det finns en brittisk BBC-serie som heter In the Flesh. Som är otroligt bra. Som tar upp det. Och det blir väldigt mycket liksom kring främlingsfientlighet. Eller liksom rädsla för det annorlunda i den här serien. Så den rekommenderar jag verkligen till zombieintresserade.
Men det låter ju som att zombiegenren blir mer och mer komplex.
Ja, det kanske är så. Att, och zombien kan bli, ja, men utvecklas. Samtidigt så kommer det också ganska mycket bra, så här, redig zombiestök med utslitna inälvor och liksom instängda i små rum och läskighet.
Rakt
liksom
upp och ner i zombie-filmer.
Ja, som fortfarande är ganska bra. Mm. Men det finns andra teman, som det finns en kommande zombiefilm för 5-6 år sedan som heter Maggie med Arnold Schwarzenegger i huvudrollen. Så han gjorde en otroligt bra roll som en pappa där till ett barn som hade blivit smittat. Men i den här filmen så tog det 6-7 veckor tror jag innan från smittotillfället tills att dottern då blir zombie. Och då handlar det väldigt mycket om avsked och att hantera det här. Det är liksom ett jättetungt ämne och Arnold Schwarzenegger är fantastisk i det. Liksom. Jag kunde inte tro att han kunde göra en sån film. Men det är jättevackert och så här sorgligt obehagligt i ett samhälle som man märker håller på att kollapsa, men det är liksom inte det här postapokalyptiska samhället. Att det är också en intressant film och liksom subgenre lite grann i zombieträsket.
Så många bra tips här, man. Vi gör så att vi i avsnittsbeskrivningen så lägger vi upp en lista med alla titlar som du har nämnt i det här avsnittet.
Mm.
Sist du var med önskar du ett avsnitt om kosmos och mörk materia. Har du något annat ämne som du gärna skulle vilja höra om i Allt vill att veta?
Ja, men kanske om svampar. Och då inte så här ätbara svampar, utan vilken roll svampar har i liksom mänskligheten och livets historia. De svamparna är ju inte de som man framförallt äter, utan kanske sådana som lever i oss och på oss och som gör att jorden liksom blir bördig och ja. Så den typen av svamp kanske. Och ja, då kan man ju koppla det lite till zombiegenren också då, genom att använda den där.
Just det. Men svampar är ett jättebra ämne. Tanken har slagit mig faktiskt.
Ja.
Så att håll utkik, Herman.
Ja.
Du, vi ska lyssna på vad Eva och Linda vill höra om för ämnen också.
Det ytterst smala område som jag inte vet hur mycket forskning det finns om, nämligen unga tyska kvinnor och tjejer som kom till Sverige efter kriget för att jobba som barnflickor.
Jag skulle vilja lära mig mer om språket inom rättsväsendet. Jag lyssnar ganska mycket på en podd som heter Rättegångspodden. Och jag känner att jag ibland att jag saknar ord och saknar förståelse för ord som används ibland för att förstå riktigt vad de innebär.
Nu har jag tre nya bra ämnesförslag här till kommande avsnitt. Herman Geijer, tack snälla för att du ville vara med i Allt vill att veta.
Tack så mycket.
Herman Geijer, Eva Kingsepp och Linda Flores Olsson om zombier. Mer kan du läsa i boken med namnet Zombier, Zombier, Zombier som finns att köpa på nätet och i boklådorna. I avsnittsbeskrivningen i din poddspelare hittar du en verkförteckning över de filmer och serier vi pratar om i avsnittet, med reservation för att vi glömt någon. Ett par verk som jag gärna tipsar om är Edgar Wrights zombiekomedi Shaun of the Dead och så collegehumorsketchen Nazi Zombies som du hittar på YouTube. Båda två rätt smarta och väldigt roliga. Vi som gör den här smittande podden heter Fritte Fritsson, Ida Wahlström och Marcus Blomgren, och podden görs av Blandade Budskap AB och presenteras i samarbete med Acast. Vill du tipsa oss om ämnen eller experter så kontakta oss via vår Facebook-sida eller via min hemsida fritte.se där du hittar ett kontaktformulär. Mig följer du med fördel på Twitter och Instagram där jag heter Fritte Fritsson med Z och S. Vi hörs igen om en vecka.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. A lot can happen in the next 3 years,
Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.